Nåd vare med er, kära vänner, och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn, låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Dagens predikotext är hämtad ifrån denna söndags gammaltestamentliga läsning, Saltaren 114. Och de heliga orden lyder så i Jesu namn. När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom, Israel hans kungarike. Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka. Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm. Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? Ni berg, varför hoppar ni som baggar, ni höjder som lamm? För Herren skall du bäva, du jord, för Jakobs, Guds ansikte, för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Saltarsalm 114 har av folkbibelns översättare fått rubriken Herrens under vid uttåget ur Egypten. Det är en passande psalm att läsas under påsktiden. Det var ju uttåget ur Egypten som judarnas påsk firades till minne utav. Fortfarande idag firar judarna påsk med direkt anknytning till Herrens under vid uttåget ur Egypten. Men Jesus fyllde påsken med ett nytt innehåll, och vi firar den ju på grund av hans lidande, död och uppståndelse, den ännu mycket större frälsningen som uttåget ur Egypten var en förebild av. De gammaltestamentliga händelserna med påskalammets blod som ströks över dörrposterna, uttåget ur Egypten, vandringen genom Röda havet och sen intåget in i löftets land, Kanaan. Det är ju förebilder alltsammans för frälsningen i Kristus. Liksom Gud förde sitt folk ut ur Egypten och räddade det vid Röda havet, frälser han oss från syndens värld och för oss in i sitt eviga rike. Som Kanaan, landet som flyter av mjölk och honung, förebildar. Det hade inte dröjt länge efter den tionde och sista landsplågan. Ni minns den som innebar att mordängeln slog allt förstfött i Egypten utom Israels barns hus, som räddades genom lammets blod. Och då farao tvingats ge Mose tillstånd att lämna Egypten med sitt folk. Han hade inte dröjt länge efter denna händelse innan farao ångrade sig och satte efter Israels barn med sina härar. Och när Israels barn hade hunnit till Pi-Hahirot, då blev de upphunna av faraos här. Framför dem det stora, oöverstigliga Röda havet. Och bakom dem faraos fruktansvärda härar. Det fanns ju ingen möjlighet till räddning, mänskligt sett. Folket var överrumplat. Inte förrän egyptierna var alldeles tätt in på dem upptäckte de vad som var på väg att hända. Nyss hade man lämnat Egypten liksom i triumf, överhöljda av egyptiernas gåvor som hade skänkts dem i syfte att påskynda deras avfärd för att inte fler straffdomar skulle drabba landet. Och då hade det nog inte funnits en enda man i Israel som inte var stolt om att få vara med i sitt folks segertåg. Alla hade velat tåga ut. Men om det hade stannat vid detta, om allt hade gått friktionsfritt och utan problem, ja, då hade man tillskrivit sig själva segern. Nu, när en säker död var överhängande, ångrade alla istället uttåget. Skulden drabbar en enda man, Mose. Man beskyllde honom för undergången som man var alldeles säker på skulle strax inträffa och sa: fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad var det du har gjort emot oss när du förde oss ut ur Egypten? Och man sa också till honom: var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju: låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Det står att vid det här tillfället så ropade folket till Herren. Men det står inte att Mose själv bad. Han talade lugnande ord till folket. Och det är värt också att lägga märke till att han inte på en enda punkt bemötte de orättvisa anklagelserna. Därför att för Mose gällde det inte att rädda någon slags prestige. Men han bad som sagt inte till Herren. Och Martin Luther, han tolkar detta faktum på det sättet att Mose inte förmådde att medvetet be. Det finns situationer så hopplösa att även en stark bedjares bön förstummas. Men det var då Herren sa till Mose: varför ropar du till mig? Märkligt. När Mose inte kunde få fram ett enda böneord, då sa Gud, som om han inte längre kunde se bort ifrån det rop som ur Moses anfäktade själ trängde upp genom himlarymderna: varför ropar du, lugn, jag kommer? Det kan alltså vara så att den stund en människa inte längre tror sig kunna be, då ber hon i verkligheten med ett så starkt rop att det genljuder ända upp till Gud i himmelen. Och räddningen när Gud kom, det var genom det underverk som vi alla så väl känner till. Det mirakel som innebar den egyptiska härens undergång i Röda havet. När judarna idag firar påsk är minnet av denna händelse fortfarande ett huvudmoment. Och när Kristi kyrka firar den nya påsken, då blir räddningen ur Röda havet en förebild till frälsningen i Kristus. Våra fäder, säger Paulus, gick alla genom havet. Och så tolkar han detta som en förebild till det kristna dopet. Efter räddningen sjöng Mose och med honom hela folket en lovsång. Och den sången, den blev ett svagt preludium, ett förspel till den starka lovsång som i evigheten ska ljuda framför Herrens tron i himmelen. Den som ska sjungas av Mose, Guds tjänare, och Lammet, Guds son. Och av alla de som räddade står vid glashavet framför Guds tron i himmelen. Uppenbarelseboken 15. Berättelsen om vandringen vidare genom öknen, det är en sorglig historia. Om Guds folks synder, klentro och knot. Men å andra sidan, en underbar berättelse om Guds förunderliga trofasthet. Det här är ett tema som återupprepas gång på gång i Bibeln. Kanske allra tydligast i Psaltaren 78. Och så i Stefanus försvarstal i Apostlagärningarna 7. Vandringen går i alla fall vidare från Röda havet till Sinai. Där gör man halt. Och där stiger Mose upp på berget för att möta Gud. Och det här var platsen där Mose för många år tidigare hade hört Gud tala genom den brinnande busken. Gud hade den gången lovat Mose som ett bekräftelsens tecken att på just den här platsen skulle hela Israel tillsammans med Mose samlas till gudstjänst. Och här sluts nu ett förbund mellan Gud och hans egendomsfolk. Och lagen, framförallt de 10 budorden, ges folket genom Mose. 40 dagar stannade Mose ensam uppe på berget under fasta och bön. En 40 dagars fasta. Det är precis vad den mänskliga kroppen klarar av. Och det var just så lång vår frälsares fasta var i öknen då han frestades av djävulen. Tragiken som Mose upplevde när han steg ner från berget, den kan knappast beskrivas med ord. Folket hade i vild festberusning tillverkat en kalv av guld och börjat dansa kring den och hyllade denna avgud som sin befriare ur Egyptens land. Och det här blev orsak till att Mose nästan gav upp allt. Och så anställde Mose på Guds egen befallning genom Levistam, prästerna, en massaker på de avfälliga. Därefter gick han tillbaka upp på berget och så bad han en mycket gripande bön om att hans eget namn skulle utplånas ur den bok som Gud skriver i, om det på något sätt skulle kunna leda till frälsning för hans folk. På varsin sida om Jesus står Mose i Gamla testamentet och Paulus i Nya testamentet som skuggbilder kring mysteriet med Kristi försoningsgärning. Mose begärde att själv bli utplånad ur livets bok om det kunde bringa försoning för hans folk. Paulus önskade att han själv vore förbannad och bortkastad från Kristus om detta kunde hjälpa Israel. Varken Mose eller Paulus önskan går i uppfyllelse, eftersom ingen av dem är frälsaren, försonaren. Men närmare Kristi offergärning kan ingen komma. Stentavlorna med budorden hade Mose slagit sönder i sin förtvivlan över folkets avfall. Efter en ny 40 dagars fasta på berget skrev han på nya tavlor de 10 budorden på nytt. Och när han nu steg ner igen visste han inte att hans ansikte hade blivit strålande efter mötet med Gud. I en annan och kanske mindre uppseendeväckande bemärkelse har vi kanske alla sett ansikten som haft en särskild utstrålning efter upplevelsen av den frid som bara Gud kan ge. Ökenvandringen fortsätter sen, och det gör också folkets knotande. Och här ska vi lägga märke till var någonstans som upprorsstämningarna börjar. Vad som uppväckte Guds vrede är knotandet bland de som är ytterst i lägret. Och längtan efter Egyptens läckerheter vaknade först bland den blandade folkhop som följde med Israel. Och sen från denna blandade folkhop ytterst i lägret så spred sig knotandet och längtan tillbaka till Egypten in bland Guds folk Israel. Och det här är ett förhållande som vi också möter i Första Mosebok kapitel 13. Där det inte är mellan Abraham och Lot, utan mellan deras boskapsherdar som bråk uppkommer om de bördiga markerna som inte räckte till alla. Människor som aldrig har blivit omvända till Gud, som aldrig har brutit upp ifrån sig själva och sitt eget, är alltid de mest lätt erövrade offren för frestelser, av vilket slag det än är fråga. Och vi ska här också lära oss att om inte gränsen mellan församlingen och världen upprätthålls, då kommer världens väsende, världens barns inställning till saker och ting, att strömma in i församlingen och så börja prägla även de som skulle vara heliga. alltså avskilda från världen. Folket börjar fantisera om all slags mat som de hade haft där borta i Egypten. Fisk, gurkor, meloner, purjolök, rödlök och vitlök. Allt sånt som det fanns gott om där i träldomslandet. Dit längtar de tillbaka. Här i öknen tyckte man att man försmäktade, eftersom där inte fanns något annat än manna, som man otacksamt klagade på. Men det var ju just om mannat som Mose, Herrens man, hade sagt: detta är brödet som Herren har gett er att äta. Det visade sig alltså, som jag nyss sa, att det var först bland den blandade hopen och sen också bland Guds folk som man började tröttna på mannat. Vid tanken på den goda löken i Egypten. Egypten, landet som symboliserar världen eller syndens träldomsland, så sa man till och med: här finns inget. Eftersom man nu betraktade mannat, den föda som Gud gav dem, som ingenting, värdelöst. Så började man att av Gud begära att få kött att äta. Och Gud svarade på deras begäran genom att låta en mängd fåglar, vaktlar, vinddrivas så att de blev ett lätt byte för israeliterna. Det blev så att säga en räddning ur yttre betryck för dem. Men en pockande och självisk bön som inte är i enlighet med Guds vilja, det leder ändå inte till någon välsignelse. Tvärtom, vilket vi får se här, vad som hände med dem som åt av vaktlarna. Det står så här, att detta inträffade vid lystnadsgravarna vid Kibrot Hatava. Medan de ännu hade köttet mellan tänderna och det ännu var otuggat, upptändes Herrens vrede mot folket. Och Herren slog dem med en mycket svår plåga. Folkmängderna som dog den dagen och begravdes, de blev ett varnande minnesmärke över hur det går när man ber till Gud för att, som Jakob skriver i 4:e kapitlet, i sina lustar förslösa vad man fått. Efter de många prövningar som Mose gått igenom, så kommer så ytterligare Arons, hans brors, och Miriams, hans systers, uppviglingsförsök, då de ifrågasatte Moses ledarställning. Vi ska inte närmare gå in på den händelsen, men vi kan lägga märke till någonting som hade inträffat med Mose vid den här tidpunkten. Mose hade ju av naturen tidigare varit en hetlevrad man. Vi minns hur han slog ihjäl egyptien till exempel. Och den här egenskapen utmärkte honom fortfarande när han kom ner med de första budtavlorna och krossade dem. Men nu, i berättelsen om syskonens uppror, som för Mose måste ha varit ännu mer nedbrytande och svårt att ta än folkets knotande, så märker man att ett nytt sinnelag har vuxit fram Mose säger inte ett ord till försvar för sin egen prestige. Det heter nu istället om honom att han var en mycket saktmodig man. Mer än någon annan människa på jorden. Det gamla var förgånget. Någonting nytt hade kommit. Nya prövningar och besvikelser väntade. Spejare sändes in i Kanaans land. Och efter fullgjort uppdrag kom de tillbaka med en mycket nedslående rapport. För det första så var landet så fattigt att det förtärde sina inbyggare. Det måste ju innebära att invånarna var undernärda, utmärglade, kraftlösa. Och för det andra, sa de, var dess invånare ett resligt folk, jättar, inför vilka spejarna kände sig som gräshoppor. Ja, så logisk, eller ska vi säga ologisk, är den som inte vågar eller vill. När Mose då gav till känna på Herrens uppdrag att folket hade 40 års ökenvandring att se fram emot, då gjorde man utan Mose som ledare ett försök att mot Herrens vilja storma in i landet. Men resultatet av detta blev att de blev slagna i grund. Så går det när man på eget bevåg mot Herrens föreskrivna vilja gör det som utifrån mänsklig beräkning verkar vara det bästa. Mose var luttrad och hade blivit tålmodig, men han var ännu inte färdig med sin omskolning. Kanske var det oavbrutna knotandet hos folket som frestade honom att försöka att en gång hålla på sin prestige. Liksom framträda som en stor och mäktig gudsman. Efter att folket hade klagat på vattenbrist så gick Mose och Aaron bort från menigheten och talade med Gud om bekymret. Gud sa då åt dem att de skulle tala till en klippa, och då skulle denna klippa ge vatten ifrån sig. Vare sig det nu berodde på att Mose tro inte räckte till för att nöja sig med att bara tala, eller om det var så att han för en gångs skull skulle hålla på precisen och visa vad han kunde inför folket, så talade han inte till klippan utan slog på den med sin stav. Gud lät då vatten strömma fram till folkets räddning, som det heter i vår predikotext. För Herren ska du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla. Men till Mose och Aaron sa han att de till straff för att de inte hade hållit Gud ensam för helig skulle de förvägras att själva komma in i det förlovade landet. I fjärde Mosebok 21 möter vi berättelsen om kopparormen. Ormen framträder i Bibeln i vanliga fall som symbolen för den djävulska, mot Gud fientliga makten. Och det kan verka märkligt att ormen här får bli till en symbol för frälsaren. Men det ska vi förstå i ljuset av sådana bibelställen som Galaterbrevet 3:13, enligt vilket Jesus blev en förbannelse för vår skull. Och andra Korintherbrevet 5:21, enligt vilket Gud för vår skull har gjort Jesus till synd, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Den som var upphängd på trä var förbannad. 5 Mosebok 21. Där i öknen blev alltså Israels barn ormstungna. Och var och en som hade blivit biten hade bara att se på kopparormen, så skulle han överleva. Så får också den som får syn på den på korset upphöjde människosonen evigt liv. Här liksom på andra ställen i Bibeln framgår det hur enkelt det är, vad lite som krävs av oss för att bli frälsta. Ja, det krävs ingenting alls. Det gäller bara att få syn på vad Gud redan har gjort. Och han har gjort precis allt. Och att tro på denna Guds frälsning, förtrösta på den, lita till honom. I Sakarjas profetia används samma hebreiska verb som i berättelsen om kopparormen återges med att se ormen. Och i Sakarjastället kapitel 12 så är det översatt med att se upp. I 4 Mosebok så är det de stungna som ska se upp emot den upphöjde. Hos Sakarja så är det istället syndaren som ska se den stungne. Jesus på korset med den genomstungna sidan, som också Thomas fick upptäcka i evangelietexten. Det är uppfyllelsen av både förebilden hos Mose, där den ormstungne räddas, och profetian hos Sakarja, där den stungne beskådas av Sions invånare. Vad betyder detta? Jo, att hela människosläktet, som i syndafallet fick djävulens ormgift insprutat i själva sin natur och därmed redan från födseln är dött i överträdelser och synder, får liv, evigt liv, genom att se på honom som själv upphöjd, liksom kopparormen i öknen blev en förbannelse för vår skull. Mose närmade sig sedan slutet på sitt långa jordeliv. Han höll på Moabs hedar avskedstalet till sitt folk, som efter alla mödor, faror, besvikelser och lidanden under ökenvandringen såg Mose nu ändå mest till de ljusa sidorna av vad han genomgått. Herren hade stridit för sitt folk och burit dem så som en far bär sin son. Han hade låtit vårda sig om dem i den stora öknen, och inget hade fattats dem. Detta att inget hade fattats dem, det måste vi förstå på ett andligt sätt. Och det belyses på ett bra sätt genom samtalet mellan Jesus och hans apostlar den sista natten av hans jordeliv, då han frågade: när jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något? Och de svarade: nej, inget. Den som har Herren själv med på vägen, honom saknas inget. Även om i timlig materiell mening precis allt skulle saknas honom. Och i 5 Mosebok 18:18 gav Gud åt Mose löftet om att en profet, lik Mose själv, en gång skulle komma. Profetian om den store profeten efter Mose uppfylldes då Jesus framträdde och predikade med makt och myndighet. Till straff för sin olydnad, när han med staven slog på klippan, skulle Mose inte få föra folket in i det förlovade landet. Men han skulle få kasta en blick över det före sin död. Så gick han upp på berget Nebo på östra sidan av Jordan. Och Herren lät honom se mer än vad hans jordiska ögon normalt skulle kunna sett ifrån den platsen. Hela landet, Gilead ända till Dan, Galileen, Judaland, sydlandet Negev. Gud förnyade där sitt löfte att detta land, det skulle tillhöra Guds folk. Mose dog där i Moabs land och blev begraven. Men ingen vet var hans grav blev placerad. Man kan tycka kanske att Mose fick ett hårt straff för sin olydnad. Men man ska tänka på här vad Gud själv genom Mose hade sagt till Aron när Arons söner blev straffade med döden för en olydnad som vi kanske tycker inte var så farlig. De hade burit fram främmande eld i fyrfat inför Herren. Då sa Herren genom Mose: på dem som står mig nära ska jag bevisa mig helig och inför allt folket bevisa mig härlig. Ju närmare en människa lever Gud, desto mer noggrant tar Gud det med sitt krav på lydnad. Och innan Kristus kom i världen fanns det ingen människa som stått Gud närmare än Mose. Det står ju om honom att han såg Gud ansikte mot ansikte. Det betyder ungefär att han talade med Gud så som en människa talar till en annan människa i ett och samma rum. Han hade en gemenskap med Gud som var närmare och innerligare än profeternas. Mose blev tuktad, men han gick naturligtvis inte förlorad. Hur skulle han annars tillsammans med Elia kunnat möta den förklarade Kristus på det heliga berget och samtala med honom om hans lidande? Genom tron på Kristus som han ännu inte hade sett. Han hade anammat honom genom tron på löftena. Så dog han salig. Och så får också var och en som tror på Jesu lidande, hans död och uppståndelse, påskens händelser, evigt liv. Jesus säger själv: och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, vi tackar dig för din outsägliga nåd att du genom din son, vår Herre Kristus, har gett oss det heliga evangeliet och de heliga sakramenten till vår tröst för att vi där ska finna syndernas förlåtelse. Vi ber dig, ge oss din helige ande, så att vi av hjärtat tror på ditt ord och genom dina heliga sakrament dag för dag blir styrkta. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.